Kapitel 6. Frågor om förräderi. Sidan 91. Benjamin gick upp för trappan till de trånga burarna högst upp i Terracin-palatset med sitt skrivbräde i ett försiktigt grepp. Ibland lossnade bläckhornets kork och bläckfläckar på kläderna var svåra att tvätta bort. Hon såg alltid till att vara lika prydlig som om hon hade blivit kallad till audiens hos någon av det sanna blodet. Hon pratade inte med Renna som delade inspektionstjänsten med henne idag på vägen upp för trappan. De skulle sköta den uppgift de blivit tilldelade, inte prata en massa strunt. Det var ett av skälen till att hon teg. Andra försökte att alltid få vara hela med sin favorit Damon och ägnade sig annars åt att spankulera runt och beskåda det här nya landets alla sevärdheter. Men hon gick istället in desto mer för sina plikter. Bad att få hand om då Marath Damoner som var allra svårast att tämja och arbetade dubbelt så hårt och dubbelt så länge som någon annan. Regnet hade slutligen upphört och det var tyst bland burarna. Idag skulle Damerna äntligen få lite motion. De flesta av dem blev tjuriga om de fick sitta instängda för länge. Och de här provisoriska burarna var onekligen trånga. Men dessvärre hade hon inte tilldelats uppgiften att ta ut dem idag. Renna fick det aldrig, trots att hon en gång varit Charlottes bästa dressör och åtnjutit stor respekt. Lite sträng ibland, men mycket skicklig. Det hade funnits en tid då alla varit övertygade om att hon snart skulle bli utnämnd till Dershal Dame, trots sin låga ålder. Tiderna hade förändrats. Det fanns alltid fler Shal Damer än Damener. Men ingen hade sett Renna hel sedan Fam. Och likadant var det med Sirta, som Saroth också hade tagit i sin personliga tjänst efter Fam. Bethamin tyckte lika mycket om att sitta med en bägare vin och skvallra om det sanna blodet och deras närmaste tjänare som någon annan. Men när det pratades om Renna och Sirta hade hon aldrig vågat sig på att ge luft åt någon åsikt. Däremot tänkte hon ofta på dem. Du börjar på andra sidan, Renna, befallde hon. Nå, vill du bli anmäld för lättja hos Eshond igen? Före Fam hade den kortare kvinnan ägt en överväldigande självsäkerhet. Men nu ryckte det i hennes bleka kind när hon gav Bethamin ett ängsligt inställsamt leende och hastade in bland burarna samtidigt som hon strök sig över det långa håret som om hon var rädd att det kommit i oordning. Alla utom Rennas närmaste vänner tråkade henne lite för att ge betalt för hennes tidigare högdragenhet. Att låta bli vore att utmärka sig, vilket Bethamin såg till att aldrig göra. Annat än på sätt som hon själv valde. Hennes egna hemligheter var så djupt begravda som hon kunnat begrava dem. Och andras hemligheter, som ingen visste att hon kände till, höll hon tyst om. Vad hon däremot försökte inpränta i sin omgivning var att Bethamin Shami var den perfekta Shal Damon. Fullständig perfektion var vad hon strävade efter. Både hos sig själv och de Damerner hon dresserade. Hon gav sig i kast med inspektionen raskt och effektivt, kontrollerade att Damerna hade hållit sig själva och sina burar rena och prydliga, gjorde en kort anteckning på det översta av arken på skrivbrädet när någon inte hade skött sig, och dröjde inte kvar någonstans annat än för att dela ut hårda karameller till de få som hade skött sig ovanligt bra under dressyren. De flesta av dem som hon varit hel med knäböjde med ett leende när hon kom. Vare sig de kom från imperiet eller den här sidan havet så visste de att hon var hård men rättvis. Andra log inte. Merparten av Athamir-damerna mötte henne med stenansikten, lika mörka som hennes eget. Eller med en butter vrede som sken igenom fast de tydligen trodde att de dolde den. Vissa skulle ha antecknat att de var arga för framtida bestraffning, men det gjorde inte hon. De levde fortfarande i tron att de gjorde motstånd, men de hade redan slutat med sina befängda krav på att få tillbaka sina smycken, och de knäböjde och tilltalade henne på ett passande vis. När det gällde de svåraste fallen kunde ett nytt namn vara ett användbart verktyg. Det skapade en skarp gräns mot det som nu hörde till det förgångna, och de här kvinnorna lystrade till de nya namn de fått sig tilldelade, om än motvilligt. Undan för undan skulle motviljan tona bort tillsammans med de mörka blickarna, och så småningom skulle de knappt minnas att de någonsin hetat någonting annat. Det var ett välbekant mönster, lika oundvikligt som att solen gick upp varje dag. En del godtog genast sitt öde, andra hamnade i chocktillstånd när de insåg vad de var. Det fanns alltid en handfull som tog flera månader på sig innan de motvilligt gav efter, medan andra kunde skrika i högan sky om att det måste ha begåtts ett misstag, att de omöjligen kunde ha misslyckats med provet, för att nästa dag finna ett lugn i att godta sin lott. Detaljerna var annorlunda på den här sidan oceanen, men både här och i imperiet förblev slutresultatet detsamma. Hos två av damerna gjorde hon anteckningar som inte hade någonting att göra med huruvida de hade städat eller ej. Sushi, en Athan Mere Damon som var ännu resligare än hon själv, hade onekligen gjort sig förtjänt av prygel. Hennes klänning var skrynklig, håret var okammat och sängen obäddad. Men samtidigt var hennes ansikte svullet och rödgråtet, och hon hade knappt hunnit falla på knä förrän nya snyftningar skakade hennes kropp, medan tårarna rann ut efter hennes kinder. Den grå klänningen som hade passats ut så noga åt henne hängde nu löst kring hennes kropp, och hon hade ändå inte varit särskilt fyllig till att börja med. Det var Bethamin själv som hade gett Sushi hennes namn, och hon kände ett speciellt ansvar för henne. Hon tog loss pennan från dess hållare på skrivbrädet och krafsade ner en anteckning om att Sushi borde flyttas från palatset och få dela bur med en daemon från imperiet. Helst någon som hade erfarenhet av att knyta vänskapsband med nyligen kopplade daemoner. Det brukade alltid sätta stopp för tårflödet, förr eller senare. Hon var emellertid inte säker på att Saroth skulle tillåta det. Saroth hade naturligtvis gjort anspråk på dessa daemoner för kejsarinnans räkning. Alla som ägde ens tiondelen så många själv skulle bli misstänkt eller rent av öppet anklagad för att intrigera mot tronen. Men hon uppförde sig som om de var hennes egendom. Om Saroth inte gick med på förslaget måste hon komma på någon annan lösning. Bethamin vägrade att låta en daemon gå under av förtvivlan. Hon vägrade att låta någon daemon gå under, av vilket skäl det vara månde. Den andra kvinnan som fick en särskild anmärkning var Tessie, och i det fallet väntade hon sig inga invändningar. Den ilianska daemonen knäböjde graciöst med händerna knäppta framför livet så snart Bethamin öppnade dörren. Hennes säng var bäddad, hennes grå klänningar hängde prydligt på sina krokar, borsten och kammen låg där de skulle på kommoden och golvet var sopat. Bethamin hade inte väntat sig någonting annat. Tessie hade varit prydlig av sig ända från början. Hon hade börjat lägga på hullet nu när hon lärt sig att äta upp allt som fanns på tallriken. Bortsett från särskilda belöningar följde daemonernas diet strikta regler. Att hålla sig med en klen daemon var helt bortkastad möda. Tessie skulle emellertid aldrig få band i håret och komma med i tävlingar om vilken daemon som var vackrast. Hon såg alltid arg ut, till och med när hon sov. Men idag fanns där ett litet leende som säkert hade varit på plats redan innan Bethamin kom in. Tessie tillhörde inte dem som hon väntade sig leenden av. Inte ännu. Hur mår min lilla Tessie idag? Frågade hon. Tessie mår mycket bra, svarade daemonen förbindligt. Alltid förut hade hon fått anstränga sig för att tala som det passade sig, och så sent som dagen innan hade hon fått smaka riset för att hon helt enkelt vägrat lyda. Bethamin studerade tankfullt den knäböjande Damonen. Hon var misstänksam mot varje Damon som en gång hade kallat sig för ACD. Hon hyste ett starkt intresse för historia och hade till och med läst böcker översatta från de myriader av olika språk som funnits innan befästandet påbörjats. Forntidens regenter frossade i sitt nyckfulla, modiska välde och fäste gladligen på pränt hur de hade kommit till makten, hur de krossat grannriken och underminerat andra härskare. De flesta av dem hade dött för en lönnmördares hand och inte sällan var mördaren någon av deras egna arvingar eller anhängare. Hon kände väl till Aesir Dare. Tess är en duktig Daemon, sa hon och tog fram en karamell ur pappersstruten i sin bältespåse. Tess böjde sig framåt för att ta emot den och kyssa hennes hand som tack. Men hennes leende bleknade en aning, även om det var på plats igen när hon stoppade den röda karamellen i munnen. Jaså, så låg det alltså till. Att en nybliven Daemon låtsades godta sitt öde för att lura Sal Daemona var ingalunda något okänt fenomen. Men med tanke på Tessis förflutna var det mycket troligt att hon dessutom närde flyktplaner. När Bethamin kommit ut i den smala korridoren igen gjorde hon en anteckning där hon förordade att både Tessis dressyr och hennes bestraffningar skulle fördubblas. Dessutom borde hon belönas endast ibland så att hon aldrig kunde vara säker ens på en klapp på huvudet även om hon uppförde sig fullständigt exemplariskt. Det var en hård metod som Bethamin helst undvek att ta till. Men faktum var att man på detta sätt kunde förvandla även den mest motvilliga Marath Daemon till en foglig Daemon på anmärkningsvärt kort tid. De kvinnor som genomgått en sån dressyr blev också de mest ödmjuka Daemoner man kunde tänka sig. Hon tyckte inte om att bryta ner en Daemons självkänsla, men Tessie måste vänja sig vid A Daemon och glömma det förgångna. Det skulle göra henne lyckligare i slutändan. Bethamin var färdig före Renna och väntade vid trappans fot tills den andra Sal Daemon kom ner. Ta med det här till Eshonde när du lämnar din egen rapport, sa hon och sträckte fram skrivbrädet till Renna innan kvinnan hunnit ner för det sista trappsteget. Renna accepterade sin uppgift lika ödmjukt som hon tagit emot sin order tidigare. När hon skyndade iväg tittade hon på Bethamins skrivbräde som om hon undrade om rapporten innehöll någon anmärkning mot henne. Hon var verkligen en helt annan kvinna än hon varit före Farm. Bethamin hämtade sin mantel och lämnade palatset. Hon tänkte gå tillbaka till värdshuset där hon var tvungen att dela en säng med två andra Sal Daemer. Men bara för att hämta lite pengar ur sitt värdeskrin. Inspektionen av Daemonas avdelning hade varit den enda förpliktelse hon hade idag och resten av dagen stod till hennes eget förfogande. För omväxlings skull tänkte hon inte försöka skaffa sig extra uppgifter utan skulle ägna några timmar åt att gå och leta efter minnessaker. Kanske en sån där kniv som kvinnorna från orten hade runt halsen. Om hon kunde hitta någon utan alla dessa ädelstenar som de verkade så förtjusta i att ha på skaftet. Och lackarbeten förstås. I Bordars lackarbeten var lika fina här som någonting man kunde hitta i imperiet. Och mönstren var så exotiska. Det skulle kännas lugnande att gå i butiker. Hon behövde lugna ner sig. Molharas stenläggning glänste fortfarande av fukt efter morgonens regnväder och det fanns en behaglig saltdoft i luften. Den påminde henne om byn Villehejs hav där hon hade fötts, även om den isande kylan fick henne att dra manteln om sig. I Abunai var det aldrig kallt och hur mycket hon än reste vande hon sig aldrig riktigt vid kyla. Hon fann ingen tröst i att tänka på sitt hem. Hennes tankar var så uppfyllda av Renna och Sita att hon törnade emot folk i vimlet och vid ett tillfälle promenerade hon nästan rakt ut framför en handelskaravan som var på väg ut från staden. Ett rop från kusken fick henne att titta upp och hoppa undan i sista stund. Vagnen mullrade fram över gatstenarna precis där hon hade stått och kvinnan på kuskbocken ägnade henne inte så mycket som en blick. Dessa utlänningar hade ingen uppfattning om vilken respekt en Chaldame förtjänade. Ren och Sita. Alla som varit med vid farm hade minnen som de ville glömma. Minnen som de inte ville tala om annat än när de hade fått för mycket vin. Hon hade också sådana minnen, men hennes handlade inte om skräcken inför att plötsligt få kämpa mot gestalter som man halvt kände igen från sagor och legender. Om nederlagets fasa eller om vansinniga syner i skyn. Hur många gånger hade hon önskat att hon hade låtit bli att gå upp på övervåningen den dagen? Tänk om hon inte hade undrat hur det stod till med Tully, daemonen som var så oöverträffat skicklig på att finna metall. Men hon hade gått upp och hon hade tittat in i Tullys bur. Det som hade mött hennes blick där var åsynen av Renna och Sita som förtvivlat försökte få loss den Adam som satt på den andra kvinnans hals. De skrek av smärta och skakade av kvällningar, men likväl fumlade de förbrilt med kragarna i klänningar som var nedfläckade av spyor. I sitt förtvivlade tillstånd hade de inte lagt märke till Bethamin som skräckslagen backade ut ur rummet. Hennes fasa berodde inte bara på att hon får se två Chaldamer avslöjas vara Marathdamer, utan också på en egen skräck som hon närde inom sig. Ofta var det nästan som om hon kunde se Damernas vävar, och hon kunde alltid känna både om en Damon var närvarande och hur stark hon var. Detta var något som många Chaldamer kunde. Det var allmänt känt att det följde med lång erfarenhet av att använda en Adame. Inte desto mindre väckte åsynen av de två desperata kvinnorna en rad obehagliga tankar hos Bethamin. Och det som hon redan visste och hade godtagit framstod plötsligt i ett nytt ljus. Kunde hon nästan se vävarna? Eller såg hon dem verkligen? Ibland tyckte hon sig också kunna känna när någon ledde kraften. Till och med en Chaldame måste genomgå den årliga prövningen fram till sin 21:a namndag. Och hon hade klarat den varje gång. Men när sanningen om Renna och Sita uppdagades skulle det komma ett nytt prov. En ny granskning för att hitta Marath Damener som på något sätt slunkit igenom den första gallringen. Det kunde få själva imperiet att skaka i sina grundvalar. Och Bethamin, som hade bilden av Renna och Sita inetsad i hjärnan, var fullständigt viss om att Bethamin Shemi efter denna nya granskning inte längre skulle vara någon respekterad medborgare. Däremot skulle en Daemon vid namn Bethamin tjäna imperiet. Skammen gjorde henne fortfarande illamående. Hon hade satt sin egen rädsla framför imperiets bästa. Framför allt det hon visste var rätt och sant och gott. Stridens vågor hade sköljt in över farm likt en mardrömslik tidvattenvåg. Men hon hade inte skyndat sig att koppla ihop sig med en Daemon och ställa sig i stridslinjen. Istället hade hon utnyttjat förvirringen för att ta en häst och galoppera därifrån. Fly så fort och så långt bort hon kunde. Bethamin insåg nu att hon hade stannat. Hon stod framför en sömmerskas skyltfönster och stirrade in utan att egentligen se vad som fanns där inne. Men så brydde hon sig inte heller om plaggen som fanns utlagda där. Den blå klänningen med blixtprydda röda fält var den enda hon haft på sig under många år och hon hade inte haft en tanke på att ha någonting annat. Hon skulle sannligen aldrig ta på sig någonting med så oanständigt snitt som klänningarna i fönstret. Hon stegade vidare med kjolarna svängande om fötterna, men kunde fortfarande inte få bort Renna och Sita ur tankarna. Eller Sarroth. Tydligen var det Alwyn som hade hittat de båda kopplade Chaldamerna och anmält detta till Sarroth. Och Sarroth hade skyddat imperiet genom att inte avslöja Renna och Sita, hur farligt detta än var. Tänk om de plötsligt började leda kraften. Det kanske hade varit bättre för imperiet om hon hade ordnat med deras stöd. Men att döda en Chaldeim räknades som mord även för någon som tillhörde det sanna blodet. Två misstänkta dödsfall bland Chaldeimerna skulle tveklöst ha lett till att sökare kopplats in. Sålunda var Renna och Sheeta fortfarande fria, om man nu kunde kalla det frihet att aldrig få vara hel. Alwyn hade gjort sin plikt och belönats genom att Sharoth utnämnt henne till sin röst. Sharoth hade också gjort sin plikt, hur osmaklig den än var. Följden var att det fortfarande inte fanns någon ny förfinad gallringsmetod. Hennes egen flykt hade varit förgäves. Om hon hade stannat i Farm hade hon dessutom inte hamnat i Tanshiko. En mardröm som hon ännu hellre ville glömma än det som hänt i Farm. En patrull ur dödsgardet passerade i sina praktfulla rustningar och Bethamin stannade upp för att se dem marschera förbi. Där de dragit fram förblev det tomt på gatan en lång stund, som i kölvattnet efter ett storskepp för fulla segel. Staden och landet skulle jubla när Truon äntligen trädde fram, och det skulle firas som om hon just stigit i land. Hon kände ett skuldmedvetet välbehag när hon tänkte på de 9 månadernas dotter på detta vis. Det kändes ungefär som när hon hade gjort någonting otillåtet när hon var liten. Men tills Truon tog av sig slöjan var hon trots allt bara storfurstinnan Truon, inte högre i rang än Sharoth. Dödsgardisterna trampade vidare, hängivna kejsarinnan och imperiet i själ och hjärta. Och Bethamin gick därifrån åt motsatt håll, vilket var passande, eftersom hon i själ och hjärta endast var hängiven att bevara sin egen frihet. Himmelens gyllene svanar var ett ståtligt namn på ett mycket litet värdshus som låg inklämt mellan ett hyrstall och en affär för lackarbeten. Lackbutiken var full med officerare som köpte allt de såg. Stallet var fullt av hästar som köpts in till lotteriet och ännu inte delats ut till någon. Och himmelens gyllene svanar var fullt med Chaldeimer. Fullständigt fullproppat till och med. I varje fall när natten kom. Bethamin hade tur som bara behövde dela säng med 2 till. Värdinnan hade fått order om att ta in så många som möjligt och kunde låta både 4 och 5 ligga i samma säng när hon ansåg att de skulle få plats. Nå, värdshuset hade i varje fall rena lakan och maten var riktigt god, om än lite märklig. Med tanke på att alternativet antagligen skulle vara att ligga på höloftet var hon glad att dela rum med de andra. Så här dags var det tomt vid de runda borden i skänkrummet. En del av Chaldeimerna hade säkert plikter att sköta. Resten ville bara slippa träffa värdinnan. Darnella Shoran stod med armarna i kors och betraktade med bister uppsyn skänkflickorna som energiskt sopade de gröna golvplattorna. Hon var en mager kvinna med det grå håret uppsatt i en rund knut i nacken och en lång haka som fick henne att se stridslysten ut. Man kunde ha tagit henne för en Dear Chaldeim, trots den kniv med billiga röda och vita stenar på skaftet hon bar om halsen. Tjänsteflickorna var fria kvinnor, men när helst värdinnan höjde sin stämma ryckte de till precis som om de varit egendom. Bethamin hajade själv till en aning när kvinnan vände sig mot henne. Ni är medveten om reglerna när det gäller män, fröken Kemi, frågade hon barskt. Bethamin hade fortfarande inte lyckats vänja sig vid de här människornas långsamma sätt att tala. Jag har hört talas om era utländska seder och skick. Och om det är så ni vill ha det så är det er ensak. Men inte under mitt tak. Om ni vill träffa män får ni göra det någon annanstans. Jag försäkrar er att jag inte har träffat några män, vare sig här eller någon annanstans, husmor Shoran. Värdshusvärdinnan gav henne en misstänksam blick under rynkade ögonbryn. Nå, han kom i varje fall hit och frågade efter er. En stilig, gulhårig man. Ingen pojkvasker, men inte gammal heller. En av ert anhang. Han drog ut på orden som man knappt begrep vad han sa. Bethamin gjorde sitt bästa för att försöka övertyga kvinnan om att hon inte kände någon som motsvarade denna beskrivning och att hennes plikter inte gav henne tid för män. Båda sakerna var sanna, men hon skulle ha ljugit om det hade behövts. Gyllene svanarna var inte konfiskerat och att sova tre i samma säng var mycket bättre än att ligga på ett höloft. Hon försökte diskret fråga om inte husmor Shoran ville ha en liten present nu när Bethamin ändå skulle ut och handla. Men kvinnan verkade faktiskt förnärmad när hon föreslog en kniv med färggrannade stenar. Hon hade inte menat någonting dyrt, inte någon muta, inte egentligen. Men husmor Shoran verkade uppfatta det så, att döma av hennes indignerade protester. Bethamin undrade om hon lyckats påverka kvinnans uppfattning det minsta. Av någon anledning verkade värdinnan tro att hon och hennes landsmän tillbringade all sin lediga tid med sedeslösa utsvävningar. Hon såg fortfarande lika bister ut när Bethamin började gå upp för trappan utan räcke som gick upp till ovanvåningen i ena änden av skänkrummet. Hon försökte se ut som om hon var helt uppfylld av sina planer på att gå ut och handla. Det hon egentligen funderade på var vem denne man kunde vara. Hon kände verkligen inte igen beskrivningen. Förmodligen hade han kommit på grund av hennes frågor. Men om han hade lyckats spåra henne hit så hade det varit indiskret av honom att fråga efter henne så öppet. Kanske farligt mycket. Likväl hoppades hon att han skulle komma tillbaka. Hon måste få veta. Hon måste. Hon öppnade dörren till sitt rum och stelnade till. Det var omöjligt. Hennes värdeskrin av järn stod på sängen med locket på vid gavel. Det hade ett lås av yppersta slag och den enda nyckeln låg längst ner i hennes bältespåse. Tjuven var fortfarande kvar och det allra sällsammaste var att han stod och bläddrade i hennes dagbok. Hur i ljusets namn hade mannen kunnat undgå husmor Shorans falkblick? Förlamningen varade bara i ett ögonblick. Hon drog sin slidkniv och öppnade munnen för att ropa på hjälp. Mannen ändrade inte en min och han försökte vare sig fly eller angripa henne. Det enda han gjorde var att ta fram ett litet föremål ur sin bältespåse och hålla upp det så att hon kunde se det. Det fick andan att fastna i halsen på henne. Med domnade fingrar stack hon tillbaka kniven i slidan och höll fram händerna för att visa att hon inte hade något vapen eller tänkte försöka nå ett. På den guldkantade elfenbensplattan som han höll mellan fingrarna var en korp och ett torn ingraverade. Plötsligt såg hon honom på riktigt. En medelålders man med gult hår. Kanske var han stilig, som husmor Shoran hade sagt. Men endast en galning skulle fundera på att beskriva en sökare efter sanning i sådana ordalag. Ljuset var ett tack att hon inte hade skrivit någonting farligt i sin dagbok. Men han visste ändå. Han hade frågat efter henne. Åh, ljus, han visste. Stäng dörren, sa han tyst samtidigt som han stoppade tillbaka plattan i bältespåsen. Hon lydde. Egentligen ville hon springa därifrån. Hon ville tigga om nåd. Men han var en sökare, så hon stod bara där och darrade. Till hennes förvåning lät han dagboken falla ner i värdeskrinet igen och gjorde en gest mot rummets enda stol. Sitt, du kan lika gärna göra det bekvämt för dig. Sakta hängde hon upp manteln och sjönk ner på stolen, för en gångs skull utan att tänka på hur obekvämt det konstiga raka ryggstödet var. Hon försökte inte dölja att hon darrade, till och med någon av det sanna blodet, ja rent av någon av det högsta blodet kunde darra inför utsikten att bli förhörd av en sökare. Hon närde fortfarande ett litet hopp. Han hade i varje fall inte bara beordrat henne att komma med honom. Kanske visste han inte, trots allt. Du har ställt frågor om en fartygskapten vid namn Egenin Särna, sa han. Varför? Hoppet sjönk med en dun som kunde känna i sitt bröst. Jag letade efter henne. Hon är en gammal vän, sa hon med skälvande stämma. De bästa lögnerna innehöll alltid så mycket sanning som möjligt. Vi var i farm tillsammans. Jag vet inte om hon överlevde. Att ljuga för en sökare var lika med förräderi. Men hon hade redan begått sitt första förräderi när hon deserterade istället för att delta i striden vid farm. Hon lever, sa han korthugget. Han satte sig på sängens fotända utan att ta blicken från henne. Hans ögon var blå och fick henne att vilja ta på sig manteln igen. Hon är en hjälte, en kapten av det gröna. Och hennes namn är nu förstinnan Aegernyn Tamarath. Hon blev belönad av storförstinnan Saroth. Hon befinner sig också här i Ibordar. Du kommer att återuppta din vänskap med henne. Och rapportera för mig om vem hon träffar, vart hon går, vad hon säger. Allting. Bethamin bet ihop hårt bara för att inte skratta hysteriskt. Det var Aegernyn han var ute efter. Inte henne. Ljuset var det lovat. Ljuset var det lovat för sin outsinliga nåd. Hon hade bara velat veta om kvinnan fortfarande var i livet. Velat veta om hon måste vidta försiktighetsåtgärder. Aegernyn hade befriat henne en gång. Men under de 10 år som Bethamin känt henne innan dess hade hon varit ett mönster av plikttrogenhet. Det hade alltid verkat möjligt att hon skulle ångra sitt enda avsteg från pliktens väg, oavsett vad priset skulle bli för henne själv. Men under över alla under, det hade hon inte gjort. Och sökaren var ute efter henne, inte... Sen gick det upp för Bethamin vad detta innebar, och då hade hon inte längre lust att skratta. Hon slickade sig om läpparna. Hur ska jag kunna förnya vår vänskap? Det hade aldrig handlat om vänskap egentligen. De hade bara varit bekanta, men det var för sent att säga det nu. Ni säger att hon har blivit upphöjd till det sanna blodet. Alla närmanden måste komma från henne. Rädslan gjorde henne järv och fyllde henne med panik, precis som i farm. Varför behöver ni mig som lyssnare? Ni kan kalla in henne till förhör när helst ni önskar. Hon bet sig i kinden för att tysta sin ostyriga tunga. Just det var det sista hon ville att han skulle göra. Sökarna var kejsarinnans, må hon leva för evigt, hemliga hand. I kejsarinnans namn skulle denna man kunna ta till och med Saroth i förhör, eller självaste Chuan. Visserligen skulle han dö en fruktansvärd död om det visade sig att han haft fel. Men med Aegernyn löpte han ingen stor risk. Hon tillhörde bara det låga sanna blodet. Om han förhörde Aegernyn. Förbluffande nog sa han inte bara till henne att lyda, utan satt en stund och betraktade henne innan han tog till orda. Jag ska förklara vissa saker, sa han, vilket var ännu mer överraskande. Hon hade aldrig hört talas om en sökare som förklarade någonting. Om du inte lever är du inte till någon nytta för vare sig mig eller imperiet. Och du kommer inte att överleva om du inte förstår vad det är du ställs inför. Om du röjer ett enda ord av vad jag säger nu för någon kommer du att hamna på en plats som får dig att längta efter korparnas torn som en frälsning. Lyssna och lär. Aegernyn skickades till Tanshiko redan innan vi intog staden. Bland annat som ett led i våra ansträngningar att finna de Saldamer som blivit kvarlämnade i farm. Märkligt nog hittade hon inga, trots att andra gjorde det. Däribland de som hjälpte dig att komma tillbaka. Istället mördade Aegernyn de Saldamer hon fann. Jag framförde själv denna anklagelse till henne, och hon brydde sig inte ens om att förneka det. Hon visade inte ens någon bestörtning eller indignation. Och lika illa var att hon i hemlighet hade samröre med Aes Sedai. Han uttalade de två orden med tonlös röst. Inte med den avsmak som andra brukade visa, utan snarare som en förebråelse. När hon lämnade Tanshiko färdades hon på ett skepp under befäl av en man vid namn Bael Domon. Eftersom han bordade hans skepp ställde han till med oroligheter och han blev därför gjord till egendom. Egenin köpte honom och gjorde honom omedelbart till sin sojin. Så uppenbarligen är han av viss betydelse för henne. En intressant detalj var att hon förde samma man till storförst Turak i Fam. Storförsten fattade tycke för Domon till den grad att han ofta bjöd in mannen till samtal. Här grimaserade han. Har du något vin? Eller brännvin? Bethamin hajade till. Iona har en fickflaska av ortens brännvin, tror jag. Det är en strävdryck. Han beordrade henne att ändå hälla upp en bägare och hon skyndade sig att lyda. Hon ville att han skulle fortsätta tala, allt för att fördröja det oundvikliga. Hon visste med säkerhet att Egenin inte hade dödat några Shaldheimer. Men om hon berättade om de bevis hon hade för detta skulle hon få dela Rennas och Sheetas dystra öde. Om hon hade tur. Om denne sökare ansåg sin plikt till imperiet vara densamma som Sharoth hade ansett sin vara. Han tittade ner i tändbägaren på det mörka äppelbrännvinet medan hon satte sig igen. Storförst Turak var en stor man, mumlade han. Kanske en av de största imperiet någonsin har skådat. Synd att hans sojiner bestämde sig för att följa honom i döden. Det länder de förvisso till heder. Men det gör det omöjligt att veta om Domon var med i den liga som dödade storfursten. Bethamin ryckte till. Visserligen hände det naturligtvis ibland att medlemmar av det sanna blodet dödade varandra. Men ordet mord nämndes aldrig i sådana sammanhang. Sökaren fortsatte utan att lyfta blicken från bägaren och utan att dricka. Storfursten hade gett mig order att bevaka Sharoth. Han misstänkte att hon utgjorde en fara för själva imperiet. Det är hans egna ord. I och med hans död lyckades hon ta kommandot över förelöparna. Jag har inga bevis på att det var hon som gav befallningen om hans död. Men det finns mycket som antyder det. Sharoth hade med sig en daemon till Fam. En ung kvinna som varit Aes Sedai. Återigen med samma hårda, torra tonfall. Och som på något sätt lyckades fly samma dag som Turak dog. Sharoth har också en daemon i sitt följe som en gång varit Aes Sedai. Hon har aldrig blivit sedd utan krage, men... Han ryckte på axlarna, som om detta var någonting av ringa betydelse. Bethamins ögon ville nästan tränga ur sina hålor. Vem skulle ta kragen av en daemon? En väldresserad daemon var en fröjd, men man kunde hellre ta kopplet av en drucken grolm. Det förefaller mycket troligt att hon dessutom har Marath-daemoner gömda bland sin egendom, fortsatte han oberört. Som om de brott han räknade upp inte alls gränsat till högförräderi. Jag tror att Sharoth gav order om att de Shaldheimer som lyckats ta sig till Tanshiko skulle dödas. Kanske i syfte att dölja Egenins samröre med Aes Sedaina. Ni Shaldheimer kan väl alltid känna igen en Marath-daemon så snart ni ser henne, inte sant? Här tittade han plötsligt upp och på något sätt lyckades hon möta hans iskalla blick med ett leende. Ansiktet kunde ha tillhört vilken man som helst. Men ögonen. Hon var glad att hon satt ner. Hennes knän skakade så mycket att hon var förundrad över att det inte syntes genom kjolen. Riktigt så lätt är det inte, är jag rädd. Hon lyckades nästan hålla rösten stadig. Ni, säkert vet ni tillräckligt för att ställa Sharoth inför rätta för mordet på storförst Turak. Om han tog Sharoth skulle vare sig hon eller Egenin behöva bli inblandade. Turak var en stor man, men min plikt står till kejsarinnan, må hon leva för evigt, och genom henne till imperiet. Han drack upp brännvinet i en lång klunk och ansiktet blev lika hårt som hans röst. Turaks död är bara damm vid sidan av den fara som imperiet står inför. Aes Sedaina i detta land söker makt i imperiet. De vill uppnå en återgång till den tid av kaos och dråp då ingen kunde sluta ögonen på kvällen och vara säker på att vakna nästa morgon. Och de har hjälp av en giftig, förrädisk orm som gräver inifrån. Saroth kanske inte ens är ormens huvud. För imperiets skull vågar jag inte ta henne förrän jag kan döda hela ormen. Egenin är en tråd jag kan följa till ormen. Och du är en tråd jag kan följa till Egenin. Så du ska återknyta din vänskap till henne. Vad som än krävs för att göra det. Förstår du? Jag förstår och ska lyda. Hennes röst darrade. Men vad kunde hon annars ha sagt? Ljuset frälse henne. Vad kunde hon annars ha sagt?